Välkommen till HockeyGBG-podden. Podden HockeyGBG är en intervjupodd med lokala hockeyprofiler. Du ska lyssna för att ge dig en chans att lära känna spännande lokala hockeyprofiler på djupet. Jag som gör podden heter Rickard Andersson och verkade i distriktet i 15 år som tränare, hockeygymnasieansvarig och sportchef. Det här är första avsnittet där jag pratar med hockeytränarprofilen Anders Masken Olsson. Frölunda-sonen som via Bäcken och HV71s juniorer tagit sig ut i Hockey-Europa men nu är tillbaka i svensk hockey och vita hästen i Hockeyallsvenskan. Vi pratar om uppväxten, spelarkarriären, hans bästa ungdomsledare, valet att bli tränare, avancemanget med Bäcken samt åren i HV och utomlands. Men vi fördjupar oss också i hur Anders söker influenser utanför hockeysfären för att utveckla sig själv och hockeyn, hans syn på hockeykulturen, vad som hände i Stjärnan och såklart om när han som PK-ansvarig nollade Frölundas PP i CHL 2019 och hans bil vann matchen. Vi tankar även Anders på hur han ser på sin egen och hockeyns framtid. Vi spelar in snacket onsdag 21 september över Teams. Vi hade lite lagg och skrap på ljudet vid några tillfällen och jag fick även klippa bort ett hundskall. Och kvar blev ett oj när Anders pratade om sina gamla spelare i HV. Om ni undrar vad det var som hände. Jag vill också förtydliga att Calvin March, fystränare med bakgrund i Manchester United, inte var i Jönköping av en slump utan bodde där med sin familj när Anders hittade honom på stan en sen kväll. Podden görs i samarbete med Munkras BK. MBK driver sin ishall i egen regi och hyr ut istid till lag, klubbar, skolor, företag, privatpersoner samt cup- och camparrangörer. Mer information hittar du på munkrasbk.se under hyra ishallen och förfrågningar kan skickas till bokning@mbkhockey.se. Har din firma eller förening ett budskap ni vill ska nå ut till hockeyintresserade göteborgare? Eller vill ni sponsra och bidra till fler poddar och texter med Hockey Göteborgs fokus? Hör av er via mail till anderssonrickard@hotmail.com. Anderssonrickard i ett ord, Rickard med CH, hotmail.com. Ett annat sätt att stötta podden är att lyssna på den eller berätta om podden för andra som kan vara intresserade. Till exempel genom att dela inlägg och avsnitt i sociala medier. Stort tack till er som lyssnar och på andra sätt bidrar. Nu till Anders. Hoppas att ni ska uppskatta och lyssna på vårt snack. Ja, men tjena Anders. Kul att du ville ta ett snack med mig här och att jag får spela in det så andra kan få lyssna också.
Tack så mycket. Kul att vara med.
Du, första gången jag hörde talas om dig, det var när jag pluggade på GU och din, jag vet inte om det var fru eller sambo då för tillfället, men Karin var handledare för mitt projektarbete. Jag har precis blivit hockeytränare då. Hon berättade att hennes man också var hockeytränare och tränade HVs juniorer. Och jag var lite okunnig på den tiden. Jag har precis blivit ungdomstränare i Frölunda och inte var så inne i hockeysvängen. Jag har insett nu efterhand att du var ju profil redan på den tiden med gått upp i Bäcken i division 1 och vunnit två juniormästerskap med Mannheim och så kört J20 i HV där. Så att det var snarare jag som inte hade så bra koll på den tiden, men nu har jag bättre koll. Och jag tror att du också hörde talas om mig i den svängen. Är det korrekt?
Ja, det är korrekt. Sen hjälpte jag min kära hustru då, eller sambo på den tiden kanske det var, att ge dig feedback på det arbetet du hade gjort. Jag tror du hade något arbete med, jämförde Borås, Frölunda och Kungälv, om inte jag minns fel, va?
Det var bra det.
Så det arbetet har vi läst.
Ja, precis. Jag för mig att du berättade att du hade varit inne och tjuvläst lite där.
Så det får man inte göra, men det är la preskriberat bra.
Ja, det var okej för mig i alla fall. Så. Men du, kan du berätta lite om nuvarande projekt som du är inne i och var i livet du befinner dig liksom, så vi kan fånga upp dig?
Just nu så är jag huvudtränare för en allsvensk klubb i Norrköping som heter Vita Hästen. Och vi ska ha säsongspremiär här nu på fredag mot Mora borta. Så det är en hel del att ta tag i här och lite grann kvar inför de sista förberedelserna inför den här matchen då. Men det känns bra.
Känns det som ni har hunnit med de förberedelserna som ni vill och så? Eller känns det som ni har mycket kvar eller?
Man känner sig aldrig riktigt, riktigt nöjd. Jag hade gärna haft en vecka till och så gnuggat lite detaljer. Men det ska bli skönt att det sätts igång här nu. Vi hade upptaktsträff här i måndag i Stockholm när vi träffade de andra allsvenska föreningarna och pressen och sånt. Så här, det var lite intressant. Vi lär tippa det där mellan 10 till 12. Så det blir lite grann att bita ihop.
Spännande. Men hur ser en vanlig dag ut för dig? Har du liksom flera uppdrag i föreningen eller har du fullt fokus på A-laget eller hur ser rollen ut liksom?
Just nu är det full fokus på A-laget. Sen försöker jag engagera mig i olika bitar som också har med föreningen att göra. Det kan vara allting att titta på juniorlag till analysera olika saker och sånt där. Så jag försöker hjälpa föreningen så gott jag kan. Jag är en föreningsmänniska och på något sätt så vi ska göra den här resan tillsammans här nu med Vita Hästen. Så jag tror det är viktigt att man engagerar sig idag som ledare i alla möjliga vad heter det, projekt klubben har. Men mitt fokus ligger ju naturligtvis på Vita Hästens A-lag.
Har du någon struktur så här över dagen? Hur ser en normal dag ut för dig liksom? Så här en träningsdag?
Ja, jag börjar klockan 7. Brukar jag vara på hallen kanske 1,5 timme innan spelarna kommer. Och då sitter jag med min tränarstab och vi går igenom vad som ska hända under dagen. Och vi går igenom träningen, vi tittar lite grann på video, vem ska prata med vem och vem är det någon kille som behöver feedback? Hur ska vi lägga upp mötet med spelarna då och laget? Så 7 börjar regel och sen kan det här bli väldigt långa dagar. Jag har räknat ut här sen jag börjat här så har det gått från 7 till klockan 8 på kvällarna här de första 2 månaderna. Men det kommer lugna ner sig nu och nu behöver vi hitta lite rutiner och du orkar inte hålla på så hela tiden. Men ska försöka förkorta ner dagarna och bli lite mer effektiv.
Hur ser dagen ut? Jag antar att tränar ni dubbla pass eller är det förmiddagspass för spelarna eller hur ser det ut?
Det är förmiddagspass som vi
Ja.
har. Det kan börja med då vi kommer vad heter det, in klockan 7 och sen kommer spelarna in så äter de frukost. Sen då så har vi en genomgång. Just nu så är det, vi har 18 nya spelare i
Oj.
lag. Så alla killar under de här första dagen här, de får berätta sin mest pinsamma situation. Hela gruppen och alla tycker det är ganska jobbigt att stå inför folk och prata men det gör vi och så blir det lite skratt och sen så går vi igenom dagen. Vad ska vi göra på fysen? Vilken periodisering har vi? Och sen går vi igenom träningarna, kanske visar lite videoklipp och sen går killarna ut och kör fysen. Och då kanske jag sitter med min tränarkollega, planerar lite mer saker och sen då så går vi ut och kör isen sen och sen när vi kommer tillbaka in, då är det jobba med video, med samtal och sen så har vi gemensam lunch här i hästen och äter detta och sen så knallar killarna hem medan vi ledare sitter kvar och kanske förbereder lite mer för nästa dag då.
Vad gör du förutom att jobba då? Jag antar att när du jobbar 7 till 8 så kanske du inte hinner med så mycket, men när du inte är inne i en sån period.
Just nu väldigt hektisk. Man försöker, jag älskar ut och resa, se saker, uppleva saker. Jag läser väldigt mycket, jag läser 2 till 3 böcker i veckan. Men just nu så när jag leder då i helgerna så passar på att åka runt lite grann här runt Östergötland här och varit i Vadstena, Motala, Sankt Annas skärgård och ja, försöker se lite saker och gilla historia och sånt där. Så Vadstena har varit ett kärt besök och var i Bjällby här förra veckan. Det var ju där han Birger Jarl uppväxt, det här Bjällby och sånt. Så där var vi titta lite grann. Så jag tror det är viktigt att man kommer bort lite grann och rensa huvudet och inte trampa på samma stigar hela tiden.
Vad är det för något du läser då? Om du läser så mycket, är det någon speciell, liksom, är det bara fackböcker eller är det blandat eller?
Det är mest fackböcker. Just nu läser jag en bok om Stig Bergling, den här klassiska spionen vi hade på 80 till 90-talet. Förra veckan var någon bok om havet, Den lodade människan av Patrik Svensson. Så, ja, det kan bli någon annan deckare och sånt där. Men jag försöker läsa både på engelska och så på tyska och försöker hålla språket i liv också. Det är lätt att glömma när man inte pratar så ofta.
Och du är född 75, familjen bor i Göteborg.
De bor i Göteborg, jag bor ute i Frölunda. Ja, det är lite grann det här som hockeytränare, man kan kanske inte ta med sig familjen alla gånger. Men de är kvar i Göteborg, så basen är i Göteborg.
Och grabben spelar i Frölundas ungdomslag, eller?
Han har bytt klubb här nu, han har gått till Bäcken. Det blev tyvärr ingen fortsättning för honom i Frölundas juniorverksamhet. Han var med U16 Elit där, men han klarade inte riktigt av den här katten upp till J18 och gymnasiet då, så nu spelar han i Bäcken istället.
Ja, okej. Okay. Ja. Jag tänkte vi ska backa bandet lite till början för att förstå lite hur du hamnade där du är idag och så. Men du är uppväxt i Göteborgstrakten någonstans.
Stämmer, ute i Frölunda.
I Frölunda.
Ute på Näs.
Moderklubben är.
I Frölunda med. Min farfar bildade Frölunda Hockey en gång i tiden, eller Frölunda IF som hette på den tiden, så han var en av de här grundarna där, och han bildade Göteborgs handbollsförbund och sån här väldigt aktiv
Oj.
idrottsmänniska. Och sen jobbade min pappa i Frölunda under många år. Han var lite lagledare för juniorverksamheten och startade upp hockeyskola och startade en röd tråd i Frölundas ungdomssektion då. Så jag hakade in där på den här biten och var målvakt från hockeyskolan upp till juniorverksamheten där då. Senare då blev det Mölndal då, efter då.
Hur var det att växa upp där ute i Frölunda
Ja, men det var bra.
då?
En helt okej uppväxt. Det var mycket idrott, mycket sport och så här, så ganska busig under ungdomsåren och sånt där, och hade inte så där lätt för skolan. Det hade jag inte, men jag har kompenserat det senare i livet här och fått försöka ta igen. Men det var en bra och schysst uppväxt, och jag har ingenting att klaga på.
Nej. Hur såg idrottandet ut i unga år där då? Var det bara hockey eller var det fler idrotter eller?
Och fler idrotter. Jag spelade fotboll i Näset SK, blev någon bollar på gång till Geist där, men då valde jag hockey istället och satsade upp på målvaktsbiten och försökte ta i Frölunda då. Men jag höll på både med fotboll, hockey, det var segling, försökte också lite grann, men det var inte så intresserad av. Jag kapsejsade några gånger och tyckte inte det där var speciellt roligt, och sen slutade vi med det. Men det var mest fotboll och hockey och sånt där, och ett allmänt idrottsintresse och testa på olika sporter.
Höll du på med någonting annat än idrott också eller var det det som stod i huvudet på det?
Ja, det var framför allt det. Och sen hade jag en kompis som hette Magnus, och vi var knall och tott under den här tiden, och vi hittade på väldigt mycket bus och ute byggde hyddor och ja, var väldigt mycket utomhus. Det kanske man inte ser så mycket idag, men jag var ute och byggde kojor, och vi startade faktiskt upp något landhockeylag och någon landhockeyliga och sånt där ute på Näset där. Och det var en hel del duktiga hockeyspelare i den här ligan, och jag tror Jonas Esbjörs och de var med och spelade där. Och ja, det var ganska häftigt.
Ja, kul. Du var inne lite på din spelarkarriär där. Om man går in på Elite Prospect så är första raden ett tränaruppdrag i Herrljus juniorer. Men hur såg spelarkarriären ut? Du spelade i Frölunda upp till och med juniorerna, eller?
Spelade upp i juniorerna där, och sen så gick jag till Mölndal. Det var några spelare som gick till Hanhals från juniorverksamhet, och så var det några som gick till Mölndal från juniorverksamhet, och jag var någon av dem då som gick till Mölndal. Och ja, jag kom dit och det var ganska tuff konkurrens på den tiden. De hade en jätteduktig målvakt, en äldre herre som heter Joakim Hökegård, och han hade stått i Frölunda innan och sånt, och jag rådde inte riktigt på honom. Han var helt enkelt för duktig, och jag var nog lite för ung nu i efterhand och försöka ta en plats i Division 1 Söder då, som hette på den tiden. Så det blev mest nöta lite bänk där och fick göra något inhopp och sånt där, men det var ganska tuff tid. Och sen efter det så beslutade jag mig att flytta upp till Värmland. Där jag utbildade mig då till ledare och spelade i Kristinehamn heter det, och i Karlskoga. Så ja, det var en tuff tid där och inte fick stå och sånt där, men man lärde sig någonting naturligtvis. Men det är ganska svårt som junior, man spelar Frölunda, när man har en kanske en liten fel självbild ibland. Man tror att Man är från ett av Sveriges bästa lag och med på landslaget. Jag åkte på någon camp i Buffalo och sådär. Man tror att man kanske är väldigt, väldigt bra och så kommer man ut i verkligheten och ska spela seniorhockey. Och de här har en helt annan erfarenhet än vad du själv har. Så det blir ett litet uppvaknande och ja, det var en nyttig läxa.
Vad är det för serietillhörigheter i Kristinehamn och Bofors då?
Det var la division 1 på den tiden där. Ja, division 2 då, eller division 2, jag vet inte riktigt vad det hette där, men
Nej.
det var en bra serie där med många bra lag och ja, det var en kul tid och intressant tid, framförallt vid sidan av rinken när jag utbildade mig till ledare då, gick en 2-årig ledarskapsutbildning och den är lite grann grunden till det där vad jag är idag.
Ja, men var det när du utbildade dig där, var det med tanke på att bli just hockeytränare eller var det ledare i allmänhet liksom?
Det var bli kanske framförallt hockeytränare och allt kanske lite grann också som ledare i allmänhet som du säger, men det var under tiden har jag också utbildat mig till tränare, så jag hade det här någonstans i bakhuvudet också då, så nej, det kändes rätt och de idéerna och inspirationen fick från den här utbildningen, det nyttjar väldigt mycket mitt ledarskap idag, Vita Hästen eller varit då utomlands och tränat då. Så det har lagt en bra grundstomme för mitt ledarskap.
Du avslutade karriären i Härryda där, eller? Jag läste att du hade åkt på en nackskada som gjorde att du fick sluta spela.
Stämmer det. Så jag tog hand om Härrydas juniorlag på den tiden. Det var kanske Göteborgs sämsta juniorlag. Jag kommer ihåg när jag satte igång där, ville alla killarna skulle ha skjorta och slips på sig och allting skulle vara NHL och vi åkte runt i de här lokalbussarna i Göteborg och spelade mot diverse lag och jag dök upp där med slips och skjorta. Det såg ganska coolt och häftigt ut, men nu i efterhand, nu man tänker till, så kanske inte det var sådär. Men jag ville att det skulle vara seriöst och ordning och reda och vi sommartränade och många av de här killarna tog jättestora skutt i sin hockeykarriär. Och nu har vi en kille där, Kristoffer Persson, som jag tror spelade i Frölunda några år, HV och Växjö. Och han håller något SM-guld där, så han var med i de här lagen här och fick en bra utbildning. Och så han är lite stolt för att han har tagit de kliven.
Men du sa ju att du hade liksom utbildat dig att bli tränare redan innan du avslutade spelarkarriären egentligen. Vad var det som lockade med att vara tränare då?
Jag tycker på något sätt du får en större glädje som människa. Låt oss säga att jag lyckas ta någon snygg räddning eller gör mål. Ja, då är farsan kanske nöjd och jag själv är väldigt nöjd. Eller de närmast sörjande om man säger så. Men när du ser någon annan spelare, människa, gör mål eller gör någonting bra, då växer den här människan. Laget växer, hans närmaste växer, föreningen växer, klubben växer och du känner en glädje med honom och känner den här glädjen och att du kan hjälpa en människa att ta de här stegen. Det är ganska stort tycker jag. Och det är roligt att få vara med och vara lite styrande hand ibland och ja, hjälpa till helt enkelt. Så det tycker jag är kul, se människor lyckas.
Men hade du hela den insikten redan när du valde att bli tränare eller var det, kommer du ihåg vad det var som drog in dig i det från början?
Nej, de insikterna hade jag inte. Det var mest XO och liksom spelsystem och sånt där. Det var inte så mycket ledarskap just i de där bitarna. Men nu när bitarna faller mer och mer på plats, då blir det ju mer att man ser andra saker idag och man tycker det här med ledarskap är fruktansvärt svårt. Och väldigt intressant också. Så blir det mer och mer ledarskapet och mindre ishockey kan jag känna ibland. Men jag tycker på något sätt också att det är naturligt.
Kommer du ihåg vad du tog med dig från spelarkarriären in som ledare? Hade du liksom någon klar idé så här att det här tyckte jag var bra som mina tränare gjorde eller så där ska jag aldrig göra som de gjorde eller så? Eller liksom, kommer du ihåg att du hade någon tydlig idé så?
Jag tror inte jag var så speciellt lätt att ha som spelare, för jag var väldigt frågansättande till precis allt. Men egentligen så bottnar det sig nog en nyfikenhet. Jag vill bli bättre. Jag vill höra liksom allting från powerplay till boxplay, hur vi tänkte, hur vi spelade uppspel, hur agerade vi i försvarszon och sånt där. Så jag var väldigt ifrågasättande och kanske nog lite, upplevs nog som lite besvärlig, men det var nog ett genuint hockeyintresse ärligt talat som jag själv hade. Och jag hade många duktiga hockeytränare och några sämre också, men jag har nog tagit mycket från alla. Jag har varit lite grann som Pirate Bay, tror jag, och tagit så mycket själv och försöker forma mitt egna ledarskap från detta då.
Var det någon ledare du hade som du tyckte var så här riktigt bra som var, även om man inte liksom kopierar någons ledarskap, men att du kände att här finns mycket att hämta så?
Jag hade en duktig ungdomsledare som hette Stefan Pettersson. Man kom från HC Demonerna. Och han kom till Frölunda och han var väldigt skicklig ungdoms- och pojklagstränare. Och han var precis den tränare vi skulle ha i den här åldern. Han ålderanpassade sig, sin träning, och gjorde de här sakerna på ett riktigt, riktigt bra sätt. Och nu fattar man kanske lite efterhand vad hans storhet var. Det kanske man inte riktigt såg då, men det var typ, han lekte in sakerna så de fastnade. Och kom ihåg, vi gjorde saker vid sidan av rinken som man tyckte var helt meningslöst. Sprang genom typ en skog om man tänker sig där, med många träd, och så skulle man dribbla och spela fotboll. Och tyckte man var konstigt, när du inte tittar upp så springer du in i ett träd. Och det var ju precis det han ville. Han ville att du skulle få upp, hålla upp på huvudet, titta, få split vision, lära dig saker, spela bollen på fri yta och hur kan man omsätta det till ishockey sen och sånt där. Och nu när man förstår vad han gjorde, tänker man, oh, gud vad långt framför han var och alla andra under den här tiden. Och vad bra vi blev med hans träning. Och ja, jag tror många ungdomsledare kunde se och lära från honom. Men ja, tyvärr hans idéer, och han är gammal nu och sånt där, att jag tycker synd att det inte har tagits tillvara på något sätt. Så han var guld för oss i Frölunda under den här tiden. Jag kommer ihåg, vi dansade jazzbalett och sådana saker, uppträdde för varandra. Man tyckte det var jättepinsamt och sånt där. Men just stå inför gruppen, våga misslyckas och sedan också då bli rörligare och sånt där. Och ja, det var bra saker som vi gjorde. Och vi hade mycket framgångar i de här ungdomsåren då vi vann nästan stort sett allting. Så han var riktigt duktig, men han var så långt, långt före alla andra.
Utan att nämna några namn, men har du haft ledare i andra spektrat liksom, där du känner att de där beteendena var inte alls okej, och har du några sådana liksom erfarenheter?
Ja, det håller man naturligtvis. Det håller man. Men man har förträngt det mesta. Och många av de här sakerna som gjordes på den tiden, det har man själv också gjort. Det var accepterat mer på den tiden, men det kanske inte är så accepterat idag. Men man trodde att det var det rätta på den tiden, men det går inte idag om man säger så. Så de ville egentligen inget ont med det där, men jag tror inte man visste bättre. Och det är sådana här erfarenheter jag också samlar på mig. Jag har varit tränare nu, vad är det, nästan över 25 år eller någonting. Och har du jobbat längre än ett år som ledare, om det inte finns saker som du inte ångrar, då har du inte varit ledare heller. Så jag tror vi alla har lite grann i bagaget som man inte är speciellt stolt över vad man har sagt och gjort. Men har du inte sagt och inte gjort det, då har du inte heller försökt vara ledare. Så vi alla har nog någonting i bagaget som vi inte är så stolta över.
Har du några exempel som på något du tänker på särskilt?
Ja, nej, vi har sparkat på några papperskorgar genom åren och jag tror någon gång här så slängde jag in en smällare till laget, där de låg under med 2-0, och slängde ut en smällare i omklädningsrummet. Det small och de satt ju som frimärke på sargerna på omklädningsrummet och gick in. Nu måste ni vakna upp. Och vi vände matchen och vann, så. Men det kanske inte är sånt man ska göra liksom sådär. Så, men det var en kul sak att göra, och då är det kul och det fungerar. Men kasta in en smällare då i ett omklädningsrum, det går nog inte hem, tror jag.
Nej. Ja, tiderna förändras.
Ja, så är det.
Du efter Herrera fick du chansen i Bäckens seniorlag där. Du sa själv att det kanske inte var ett bra juniorlag du hade haft, men hur kunde du få ett uppdrag med ett bra seniorlag så direkt på? Var det liksom spelarmeriter eller har du ändå gjort avtryck som tränare där i Herrera på något sätt? Eller?
Jag tror jag har gjort lite avtryck där, här och där. Det gick ju väldigt, väldigt bra med här och där. Och sedan så tror jag Bäcken under den här tiden hade väldigt svårt att hitta och rekrytera en tränare. Och de hade blivit av med 18-19 spelare och hängt kvar i division 2 på målskillnaden. Så jag tror direkt inte var någon som ville ha Bäcken. Och jag var ganska sugen och ta nästa steg. Då hörde Bäcken av sig en kille som heter Tommy Gillqvist och Lennart Engelmark och frågade om jag var intresserad av ett delat ledarskap med en kille som heter Tony Andersson som är en av mina bästa vänner idag och kanske min mentor när det gäller ledarskap och andra saker. Så de satt ihop oss och vi pratade ihop oss och det klickade med en gång och vi tog över det här laget och det var en sanslös resa vi gjorde. Av 55 matcher så tror jag vi var femte och gick upp i division 1. Och det var ingen som såg det komma.
Du berättade lite grann tidigare för mig att ni hade en lite annorlunda approach kanske till rekrytering. Jag vet inte om det var ett nödvändigt ont eller om det var en tydlig plan, men som jag förstod det så kanske ni tittade lite mer på karaktär och att det inte nödvändigtvis skulle vara liksom stjärnspelare från andra lag ni plockade in. Kan du berätta lite om det?
Ja, på den tiden så var det ju, man känner lite svart i de här klubbarna, det kanske är så fortfarande, inte vet jag, men vi hade inte råd helt enkelt, vi hade inte pengar på den tiden, men vi ville då hitta seriösa killar som brann för sin hockey och ville träna. Så vi tog killar från som inte riktigt räckte till, som var kanske i tredje, fjärde femmorna i respektive förening. Och på den tiden så spelade man ju på tre femmor och gick ner på två. Och några av de här äldre herrarna, de spelar också sig i form, de sommartränar inte. Så vi började sommarträna och fick nästan in mellan, jag tror nästan 18-19 nya spelare. Och så bestämde man sig att spela på fyra kedjor. Och det var ju väldigt ovanligt, det gjorde man ju inte på den här tiden. Så de fick vara inne ungefär 25-30 sekunder och så forechecka. Och det var ju inget lag som orkade hänga med oss i det här tempot och köra så här. Så efter en och en halv period ledde vi, eller det var jämnt. Det kändes som man visste om att man skulle vinna matchen för det var ingen som orkade. Så ja, vi tuggade igenom oss en hel serie och vi vann välförtjänt och gick upp då. Så det var en stor grej just att vi vågade tänka lite nytänk och det tog ett tag innan för gruppen att acceptera det. Men sen såg vi också spelarna efter ett tag, jag kommer ihåg någon match där vi var lite sjuka, då sa de det är bättre vi flyttar upp juniorer så vi kan fortsätta spela med fyra kedjor. Och det gjorde vi då och vann de här matcherna så de såg ju också vilka fördelar det var. Så det är någonting jag är stolt över att jag och min kollega Tony då vågade testa våra första A-lagsår och göra en sån här grej för det var inte smidigt men det blev väldigt bra.
Du är en duktig historieberättare där och som jag minns det var en ganska dramatisk story kring det här liksom avancemanget på slutet där med bäcken. Kan du berätta lite om det?
Ja, jag vet inte vad du syftar på men jag tror på något sätt, jag tror vi spelade mot Tibro tror jag det var, vi var tvungna att vinna eller spela lika tror jag det var va? Och, vi tog ut målvakten andra perioden, gjorde 4-1, vi tog ut målvakten en gång till, gjorde 4-2 och sen i tredje så blev det 4-3 och vi pressade på, tog ut målvakten igen och vi var tvungna att få in det här målet. De kontrar en tre mot ena och ska egentligen bara skjuta in pucken i målet så är vi ute från allt det här. Och då hör till saken att spelarna blir så förbannade så de har ju liksom gått in några när de ser den här kontringsattacken kommer från Tibor in i omklädningsrummet. Så de går in i omklädningsrummet. Och den här killen ska då sätta upp den här uppe i krysset men missa målet. Och våran back, Anders Olofsson heter han, han tar pucken och så drar han iväg ett slagskott. Jag tror inte deras målvakt är riktigt med, jag tror han är nästan ute och firar. Och pucken går in och samtidigt går då Hesa Fredrik och vi går upp i division 1. Och då hör till saken att halva laget var redan i omklädningsrummet och visste inte om det här då. Så det blev, ja, den blev årets mål. Och sen skulle vi då spela av någon sista match här mot Kungälv och där vann vi ganska enkelt. Jag kommer ihåg när det var 30 sekunder kvar av matchen så tog jag timeout och så tände jag en cigarr och så sa till killarna, nu är det inte division 2-spelare längre, nu är det division 1-spelare. Så det var en underbar känsla.
Ja, kan jag tänka mig. Ja, det är också ett sätt att gå upp en serie.
Ja, jo, absolut. Det var lite dramatik där.
Ja. Vi kommer oundvikligt här under det här samtalet komma in på lite spelare som du har haft genom åren tror jag, framförallt kanske i HV och så, men jag är ju från Munkedal då, i det här bäckenlaget så var det ju Munkedals legendar som du fick äran att coacha i Christian Last. Hur skötte sig Christian på den tiden?
Han var duktig, det var ett rivjärn. Han var assisterande kapten här, men det var ju alltid 100% på Christian. Han gav allt, alla träningar, alla matcher och hade 1000 synpunkter på allting. Kanske lite besvärlig kan man nästan tycka att han var, men han ville alltid laget det bästa och jag var alltid, ja, trygg i det han gjorde och sånt där. Han var en riktig pådrivare, en bra kapten och ja, jag gillar honom skarpt. Jag kan sakna honom ibland och hans ledarskap och vad han stod för.
Det låter lite som när du beskrev dig själv förut där.
Ja, kanske. Men, ja, det var en god kille. Kanske inte hade de bästa egenskaperna för att kanske gå hela vägen, men hjärtat och flåset och ambitionen för att göra laget bättre, det var enormt.
Vilka var annars stjärnorna i det laget som spelade i bäcken? Fanns det några stjärnor som klev fram eller var det kollektivet liksom?
Det var det kollektivet och så hade vi Christian och en annan duktig kille som heter Mikael Hanicke som vi ser det med ordförande i klubben några år. Han var riktigt, riktigt nyttig för oss. Men vi hade, jag kan nästan säga att vi hade kanske på den tiden, det är inte så vanligt idag, men jag kan säga att vi hade kanske 9-10 kaptener i det laget. Så det var ingen lätt grupp att hantera, men de var väldigt drivna och låg på varandra och det var väldigt högt i tak stundtals. Men, och många av de här spelarna är kanske företagsledare idag och gått sina egna vägar och är lite kul att se och följa de här fortfarande.
Och efter det avancemanget med bäcken då fick du en förfrågan från HV där. Hur gick det till? Hade du några connections där eller hade de hört talas om dig och ditt ledarskap eller?
Ja, men det blir ju så. Vi stod ju för något nytt och som sagt då fyra kedjor. Vi stack ju ut. Hur kunde det här Göteborgslaget utan några pengar som skulle hänga kvar i division 2 gå upp i division 1? Och det höll ju av sig lite division 1-klubbar. Jag var uppe i Mariestad och sånt där och pratade med dem. Och sen så tyckte jag inte jag att jag var riktigt, riktigt mogen och jag ville lära mig mer och sånt där. Och då tänkte jag HV kom in i den organisationen under deras paraply och lära sig och utbilda mig då som ledare och bli ännu bättre och bli utmanad på ett helt annat sätt. Så jag skrev på för HV 71 och lämnade bäcken. Det gjorde lite ont faktiskt och speciellt då lämna min tränarkollega Tony då. Men det var inte rätt steg att ta. Det tycker jag var ett lagom steg att ta tycker jag. Så ja, nej, det kändes rätt vid den tidpunkten och tycker jag gjorde rätt nu med facit här.
Var det självklart att lämna bäcken? Alltså du sa att det var lite motigt, men kändes det ändå som ett givet steg att ta sig vidare eller fanns det tankar om att stanna kvar?
Klart det fanns tankar att stanna kvar. Det kändes som man klev av den här resan som de gjorde och jag tyckte vi hade mer att ge där fortfarande. Men samtidigt sett så ja, jag var tvungen att ta den här möjligheten som jag fick då och kunna jobba med hockey på heltid. Och på den tiden så hade jag ju hamnat jobb vid sidan om och sånt då, så kunna jobba på hockey på heltid och fortsätta utvecklas då, så det var mer naturligt att gå till HV.
Vi kommer ju fördjupa oss lite i din HV-tid där strax, men du har gjort två sessioner där, så jag tänker att vi hoppar emellan med lite Tysklands resa. Du var nere och hamnade i Mannheims juniorer.
Mm.
Och senare blev du även assisterande tränare i seniorlaget där, högsta ligan.
Mm.
Hur var det att jobba som coach utomlands för första gången?
Ja, det var speciellt. Det är ju ett sånt där steg man kanske inte tar så ung egentligen. Det var en träning för många år sedan när jag hade HVC 18 och morgonträning där, så stod en äldre herre som stod och skrek på träningen: "Schneller, schneller, auf geht's, kämpfen, kämpfen." Och ja, man undrar vad är det här för förlur, och nästa morgon stod han där igen och skrek på laget och stod och hoppade över särkanten, och så ville han prata med mig efteråt. Jag undrar vad är det här för människa, vad är det här för knickedick? Och visade sig vara Tysklands förbundskapten Hans Sach. Och han var väldigt imponerad, vi tränade och genomförde träningen, så han bjöd ner mig till Köln. Så ett halvår senare, kan jag nog tänka mig att det var, då åkte jag ner dit och träffade honom, och vi satt och pratade om ungdomshockey, juniorhockey till seniorhockey. Och så han presenterade mig för lite folk från Mannheim, och de skulle bygga Europas största internat och försöka bli Europabäst på J18 nivå då, med det här med Mannheim. Och de ville att jag skulle vara med i det här med, tillsammans med en annan Tysklands legendar, Helmut Deraff. Så vi driver det här internatet och den här juniorsatsningen där, och det var ju fantastiskt. Jag tror vi har 8-9 heltidsanställda bara runt det här laget, och vi låg så långt framför alla andra, även SHL-lag eller Liselag som heter på den tiden, så långt framför när det gäller träning. Vi körde med pulsklockor, vi hade samarbete med Heidelbergs universitet, och de dokumenterade allt och fick feedback efter träningarna och hur man kunde få ut bättre resultat från varje individ. Och ja, det var allting från blodprov till cykeltester till you name it. Och det var en fantastisk skola som jag fick egentligen. Och när jag kom hem sen till Sverige, så kändes det som vi låg så långt framför, och få in de här idéerna och tankarna sen i HV då, i juniorverksamhet igen, som kom tillbaka då och försöka applicera det här du har lärt dig. Och då kände jag att jag låg väldigt långt framför de flesta. Och det var nyttig tid för mig. Dels då att du lever utanför din comfort zone. Du får lära dig en ny kultur, lära dig ett nytt språk. Känna på det här med olika sätt att jobba. Det är ett annat ledarskap där nere. Det förväntas att du pekar med hela armen, och samtidigt ska du försöka bevara ditt egna ledarskap. Så den här tiden påverkade mig väldigt mycket, hur jag är idag och hur jag tänker. Och jag kanske ser Sverige på ett annat sätt idag än vad jag gjorde förr. Jag är mer frågesättande, och ja, nu har det blivit 11 år sammanlagt utomlands. Och ja, som sagt, jag ser Sverige med lite andra ögon idag. Jag känner mig mer som en europé än en svensk, men jag har ändå svenska värderingar.
På vilket sätt ser du Sverige annorlunda, om du ska ta några större delar så?
Nej, men det är mycket bra i Sverige som jag tycker är beundransvärt. Allt från allmänhetsrätten till det ena och det andra. Men jag har sett också att det finns andra sätt och få ett samhälle på rätt köl igen, och ett annat ledarskap, ett annat tänk. Och det är inte alltid att vi i Sverige är rätt, men man kanske kunde titta hur man jobbar i Schweiz i skola till exempel, med hur de utbildar sina elever. Det är lite mer ordning och reda, kan jag tycka. Det är allting från skola, samhälle, läkarvård, sjukvård, hur man tänker, hur de jobbar där. Och det är andra, ett annat sätt att leva, och många av de här sakerna är inte alls dumma. Och där tror vi kan göra en hel del som samhälle.
Mm. Om du får ta en grej från Tyskland eller Schweiz som du vill implementera i Sverige då, vad skulle det vara? Eller vad är liksom den viktigaste delen som du ser skulle kunna förändras?
Ja, men det är lite grann det här, det är ungefär lite grann Sverige på 80-talet om du tänker det. Det är lite mera familjevärderingar. Ta bara det här när du bor i Davos i 2 år, då mellan 12 till klockan 2, då stängs stort sett hela samhället. Man åker hem och så äter man. Man sitter tillsammans, hela familjen äter. Det finns ju ingen lunch då i skolan, men då sitter alla och äter och man gör läxor och några kanske tränar och sånt då. Så det är en sån här sak, man åker hem och äter, umgås och kommer tillbaka till skolan sen och man får den här lilla tiden eller andningshålet med familjen som kanske inte man får i dagens stressade samhälle. Du ska väg till träningarna, det ska köras, det ska handlas, det ska göra läxor. En sån enkel sak liksom, jag tycker familjen kommer väldigt nära varandra på ett annat sätt.
Du gjorde 3 år i Tyskland där och sen återkom du till HV och blev kvar i 9 år. Och då hade du egentligen basen som J20-coach och GM för juniorerna, hockeygymnasiet och hela det paketet. Och även en liten sväng som ASS-coach i A-laget där. Och med det uppdraget och det jobbet som du och HV gjorde där så kom det ju en hel räcka spännande spelare fram också. Det är en massa HV-legendarer som du har haft att göra med. André Petersson, Mattias Teneby, Simon Önerud, David Ullström till exempel. David hade du även i Schweiz. Men också ett helt gäng med NHL-spelare som du har fått liksom jobba med. William Karlsson, Jesper Fast, Niklas Hjalmarsson, Elias Andersson, Erik Brännström, Kevin Stenlund, Oskar Fantenberg och kanske inte minst då Kevin Fiala som ju inte bara är en spelare nu utan en riktig stjärna, snittar över 1 poäng per match. Men hur kom det sig att Kevin Fiala hamnade just i Jönköping? Han flyttade till Malmö först från Schweiz, eller?
Ja, det stämmer. Han trivdes inte riktigt där och sen underlättade det att jag kunde tyska och lovade han en bra roll och satte samtidigt sett väldigt stora krav på honom. Det var en ganska besvärlig kille under den här tiden, kanske lite omogen. Men vi hade en väldigt stark grupp där vi hade vunnit, jag tror det SM-guldet året innan, och vi hade en väldigt stark grupp. Och jag kände den här gruppen var mottaglig för att kunna ta emot honom och jag har inte gjort det här annars och tagit in honom. Jag var lite rädd att gruppen skulle splittras, men han anpassade sig bra. Han lärde sig, det var ett krav på min sida, han skulle lära sig svenska. Och vilket han också gjorde. Han har svensk flickvän idag och han tillbringar sina sommar i Sverige och pratar flytande svenska. Och det blev riktigt, riktigt bra med honom. Han fick en fantastisk resa och när jag och Tony Bendelin tog över A-laget där så var det inga tveksamheter överhuvudtaget och lyfte upp honom. Och under den perioden, jag tror han räddade HV71, jag tror han gjorde 8 poäng på 5 matcher när vi väl lyfte upp honom där. Han var grym, han flög fram. Jag tog en av mina största risker någon gång som ledare. Jag hade en kedja med utlänningar där med Jason Krog och de här. Och de skötte powerplayet och de var riktigt duktiga. Men den här kvällen så hade de det riktigt tungt mot Linköping. Och då säger jag till Kevin, nu går du ut och spelar powerplay. Han frågar, var ska jag vara någonstans? Jag säger bara till honom, you run the show. Så han hoppar ut där och han var helt fantastisk. Och jag kommer ihåg Torner när han kommer fram till mig innan Kevin hoppar ut där på isen. Vet du vad du gör nu? Vet du vad du gör nu? Du bänkar hela våran importkedja. Ja, det skiter. Den här killen klarar av det här. Och han gör det. Och han är fantastisk. Så han räddade mig och hela HV. Så jag får vara ödmjuk där. Utan honom så hade det nog varit lite kämpigt för Olsson nu.
Ja, så kan det vara. Men du, av alla de här spelarna som du har haft där, är det någon som du är lite extra stolt över att ha upptäckt eller utvecklat i HV där som kanske inte varit given för alla andra eller så?
Ja, men det är så många spelare som har varit med och försöka påverka att det är några som blivit väldigt skickliga företagsledare. Några som blivit duktiga ishockeytränare. Och sedan då, det är så lätt att så trycka på de här killarna typ som har lyckats då i NHL och sånt. Då, men det är så många spelare och som du varit med och hjälpa till och påverkat. Och du har haft en del i deras utveckling som människor då, så det är svårt att dra någon enskild person så där. Men det är så många jag är stolt över, och sen blir man väldigt glad när många av de här ringer och vill ha hjälp sen i framtiden.
Men du, om vi ska återkomma där då, har du någon kontakt med många av dina gamla spelare och sådär? Eller hur funkar det?
Oh ja, jag har jättebra med väldigt många spelare fortfarande, och var lite roligt här på upptaktsträffen här i Hockeyallsvenskan, så jag tror det var Jimmy Jansson som är lagkapten i Västerås och Gustav Fransén är lagkapten i Karlskoga. Så det var kul att komma upp här i måndags och träffa dem då och prata lite minnen och krama om dem och sånt där. Och sedan har jag alla möjliga som hjälper mig fortfarande med olika saker. Jag har en kille som heter Emil Karlsson som driver analytics här i hästen och hjälper mig med KPI och analysera motståndare och sånt. Så jag har många som jag fortfarande umgås med, och de är inte mina gamla spelare då, det är gamla kompisar istället.
Men du, hur var filosofin i juniorerna där i HV? Hade du liksom några viktiga principer, eller ni som juniorverksamhet, viktiga principer eller idéer eller så som ni jobbar efter eller så?
Vi vill ju spela en offensiv kreativ ishockey, hålla mycket puck och spela med väldigt mycket, mycket fart. Så vi skilde sig åt ganska mycket under den här tiden. Det var egentligen vi och Frölunda där ett tag som var väldigt drivande när det gällde att få upp spelare och spela på ett speciellt sätt. Jag vet, Frölunda gjorde ett bra jobb här med Emil Olsén och han jobbade med sin grupp och han var skicklig rekryterare och gjorde en fantastiskt bra jobb som utbildare också. Så det var vi som, vi två klubbar som jag tycker var väldigt drivande där då. Och det var framförallt det här med kreativiteten och locka fram liret idag. Och det ser man mindre och mindre idag. Det är väldigt mycket skills och alla kör, men det här är liret och hitta de här ytorna och våga hålla i pucken. Det tycker jag saknas idag i svensk hockey. Tittar du på Brynäs och Malmö idag, SHL, och så byter de tröjor period på oss. Du märker ingen skillnad. Alla ska forechecka, alla ska backchecka. Och naturligtvis ska man göra det i mina lag med. Men just att de vågar hålla i pucken och vara kreativa och hitta lösningar. Det tycker jag skiljer sig mycket från HVs junior om att kolla på de andra lagen hur de bedriver sin verksamhet. Och jag tror det låter du killarna vara kreativa under en hel säsong, och då får du en helt annan utveckling på spelarna. Håller du dem väldigt hårt i schack, och det är disciplin. Och disciplin tar man död på kreativiteten, och för mycket kreativitet och tar du död på disciplinen. Så du måste hitta en blandning som ledare, men jag tyckte det skiljer sig väldigt mycket från våra sätt att spela och tänka jämfört med de andra juniorklubbarna. Därför tror jag det var många spelare som ville komma till HV den här tiden, och de fick chans att vara de var och kunna utvecklas.
Var det framförallt liksom spelidén som skilde, eller var det alltså kopplat till träningsidé eller hur man hanterar unga människor och sådär? Var det något som skilde er därifrån andra klubbar, tycker du?
Ja, jag tror vi tränar väldigt hårt. Jag hade väldigt tur. Jag hade en duktig fystränare som kom från Man United, Kelvin Marsh, som var, han var ju fantastiskt duktig när det gäller fys och sånt, där. Och det var rent tillfälligt. Jag hittade honom en sen kväll i Jönköping, och han har ju varit enormt viktig för hela klubben och HVs juniora och ungdomsverksamhet och när det gäller fys. Så där var vi väldigt, väldigt duktiga. Vi kan diskutera om Cooper tester rätt och fel, men när vi vann SM-guldet de här två åren, då hade vi ett snittvärde på 10,52 som lag. Och man brukar säga att springa under 11,15, det är ju riktigt, riktigt bra. Men vi hade 10,52 som snitt. Så det var nästan en gäng kenianer man hade hand om. Men vi tränade väldigt bra, och som sagt, vi tillät killarna få vara lirare där ute på isen, om man säger så. Mm.
Ändrades din liksom inställning eller dina principer på något sätt under de här åren i HV? Alltså, justerades det någonting med erfarenheterna?
Ja, men det är klart jag gör. Det är klart jag gör. Och när du ska ha hand om unga människor mellan 16 till 20 år, det är inte alltid så smidigt. Och vad går ens ledares ansvar idag när det gäller utanför isen och sånt där? Men det är mycket skolarbete, försöka få ordning på det där. De bor också, har egna lägenheter och det är kanske inte alltid så smidigt att vara borta från morsan och farsan och nu allt det här innebär. Men jag tyckte vi hade en bra ordning och vi hade ett jäkla bra och gott team runt både I18 och I20 på den här tiden.
Du var inne lite på att Frölunda och HV kanske hade lite liknande liksom, idéer och verksamheter på den här tiden. Men en observation jag själv har gjort som, får se om du håller med om, men att det ändå var en lite kanske annorlunda approach till rekrytering. Att Frölunda kanske mer jobbar med att ta in väldigt många bra och så skulle de liksom sporra varandra. Medan det kändes som att HV kanske valde ut några stycken som man kanske gav en tydligare roll. Håller du med om den beskrivningen för det första? Och vad var för- och nackdelarna i så fall?
Vi hade ett mindre område att rekrytera från och det blev mer att man åkte runt i de här småklubbarna, framförallt Nässjö, Nittorp, ja, även Tingsryd. Jag åkte runt i de här småställena och försökte då hitta de här talangerna och vi fick inte första sortering, inte andra sorteringen heller. Så vi fick att tänka till lite granna när det gäller att rekrytera spelare och sånt där och det blev väldigt lyckat. Det var lite småstads ja, småklubbars spelare som kom till oss och de var inte nummer ett och nummer två på de här listorna. De gick i regel till Frölunda men jag tyckte med rätt utbildning här och en bra roll de utvecklades på ett jäkla fint och fint sätt ändå tycker jag.
Så det var ingen liksom medveten strategi från er sida utan det var liksom er placering lite i hierarkin att ni inte kunde få lika många duktiga som Frölunda, eller?
Nej, så var det ju. Man har ju inte annat större bas att värva sina spelare från också och ut olika filosofier. Vi vill hålla oss mest Småland och klubbarna i närheten och sånt där men efterhand när det gick bättre och bättre då utvidgades det naturligtvis och vi tog också lite spelare från kors och tvärs också. Va? Så, men det var lite mera ett annat rekryteringsideologi på den tiden och det var som kanske Frölunda hade just då.
Ser du några fördelar med att det var som det var för er kontra att så som Frölunda jobbade eller hade du hellre velat ha det så som Frölunda hade det så att säga?
En blandning kan man säga. Blandning är alltid det bästa men det blev på något sätt att de här killarna på de här små föreningarna, typ Nässjö och sånt där, det var enkelt för de här spelarna att kanske åka hem under en helg och familjen var alltid nära. Och sedan var de väldigt ödmjuka och tacksamma att få chansen i HV71. Det var ju liksom en dröm för dem och ja, vi hittade några riktigt fina spelare till exempel i Nässjö och ja, även Tingsryd, de här klubbarna då, så ja, nej, de passade vår filosofi riktigt, riktigt bra.
Du gjorde som sagt 9 år i HV där sista svängen och ditt näst sista år fick du rycka in i A-laget när HV hade en tung period där och tränarna för A-laget fick gå. Innan du lämnade föreningen sen så tackade du nej till en förlängning som ASS-coach i A-laget och du sa bland annat i Hockeysverige att det var för att du ville göra ett större avtryck. Kan du utveckla det lite grann?
Ja, men jag har alltid velat gå mina egna vägar och jag var lite trött på Bajamaja, Scandic och Rasta och sett hela Sverige. Jag ville iväg och testa mina vingar och komma ut från den här komfortzonen både som människa och som ledare och se lite andra vyer och bli mer testad. Och sen så kände jag också att det skulle vara kul att låta min familj få vara med på en sån här resa också. Idag pratar mina barn tyska och de går fortfarande, min dotter går i en tysk skola fortfarande. Så vi fick med så mycket som familj och, som man inte kanske skulle fått om vi bo kvar i Sverige. Så det var också att jag ville att de skulle få vara med på en sån här resa och testa på. Och sen så kände jag liksom, det var dags att ta det här klivet. Jag kände på något sätt att jag har varit 11 år sammanlagt i HV och haft varit en underbar tid men det var dags att kanske ta nästa steg som ledare.
Och det är nästa steg då, det blev att du hamnade i Schweiz. Först var det J20 då i Davos i 2 år och sen ASK-coach i Bilbiens seniorlag då i NLA. Och du var totalt nere i 6 år. Hur skiljer sig livet och hockeyn i Schweiz mot motsvarande i Sverige skulle du säga?
Det är mer vildare hockey i Schweiz. Du har många utländska tränare, duktiga utländska tränare som många har varit i NHL. Och alla har olika filosofier. Du kan spela en dam mot André Piotta, de spelar man-man över hela banan. Du kan möta Berns Karjalainen som spelar trap, som väntar på dig på blå linjen. Och sen så kan du möta Davos som spelar en flygande anfallshockey. Det är en jäkla utmaning som ledare att analysera de här lagen, anpassa din taktik, du vet inte riktigt vad som ska komma. Det är en häftig liga, det är en kul liga att coacha i och det är framförallt roligt att se på som underhållning. Så jag ser hellre på schweiziska ligan idag än vad jag ser på SHL. Och nu har det kommit in ytterligare 2 importer i den här ligan, så den här ligan blir bara bättre och bättre. Så det är lite mer vild ishockey, det växlas mer målchanser. Kanske inte alltid så där strukturerat och disciplinerat. Så ligan är riktigt rolig att titta på och få chansen att jobba med de här spelarna och den här miljön, och det var väldigt stimulerande att försöka få fram ditt budskap då som ledare. Så ja, det var stort.
Du har gjort över 20 år, jag tror jag skrev 22 år här som heltidstränare från att du kom till HV då, och över 10 år av dessa har varit utomlands, 3 i Tyskland, 1 i Norge och 6 i Schweiz. Vad är det som har lockat med att jobba utomlands?
Nej, det är som jag sa innan, det här, jag älskar att resa, se saker, religioner, historik, olika samhällen. Du utvecklas så som människa, du ser andra saker, du kanske tänker lite annorlunda än vad andra gör och du har en viss uppfattning om vissa saker när du bor i Sverige, och när du väl kommer dit kanske inte alltid det stämmer och sånt där. Så nej, det är väldigt stimulerande och så träffa människor med andra värderingar, och det är inte alltid så att du har rätt i ditt tänk och hur vi tänker här i Sverige. Jag kan bara säga bil, då hade vi ett tränarstab från, var det 6 olika länder. Det var från Finland, Italien, Tjeckien, Tyskland och vi hade en president från Thailand, så det var multikulti, halva laget pratade tyska, halva laget pratade franska och så var det några italiensk-schweizare där, så det var en väldig mix med allting. Och sy ihop det där, det kanske inte alltid var det enklaste, och det var alla 2 religioner på det där också, så försöka få ihop det där, det är inte det lättaste som ledare, men jag tycker vi lyckades bra och det var enormt kul att resa där med bil. Vi gick ju till Champions League, det var ju också en lite rolig anekdot här, vår president ville inte spela den här Champions League, han tyckte det kostade pengar och det var helt onödigt. Och han var lite besvärlig också, han kom alltid in i omklädningsrummet efter matcherna, speciellt vid förlusten, och röjde lite grann. Så jag satt ju på den här Champions League-sången när i fotboll de här lagen kliver in på fotbollsplanen, och varje gång han kom in så satt jag på den, och så blev han förbannad och så gick därifrån. Så det var ju lite taktik det där med naturligtvis, men den här låten spelades och spelades och spelades, och sen blev det liksom naturligt för oss att gå till Champions League. Och vi gjorde en underbar resa i Champions League. Vi slog ut tapparna, Klagenfurt, Augsburg, och sen fick vi Frölunda då i kvarten, och vi vann mot Frölunda i Frölundaborg. Där min kollega sa till mig, nu är du huvudtränare i den här matchen, får du analysera Frölundas powerplay, Ryan Lash, vad han gör, allt du är huvudcoachen, jag är din Nasser idag, jag vet det här är stort för dig. Så jag fick ju hand om den här matchen och så vann vi då med 3-2, Jonas Hiller då, våra målvakt, han stod på huvudet och jag tycker vi spelar riktigt, riktigt bra hockey. Dessvärre så torskar vi sen då andra matchen i Frölunda, i sadden då, åkte ut då tyvärr. Och det var en riktigt tung förlust, för då kunde vi gå till semifinal där, så det sved. Men ja, det var en jäkla spännande resa. Och vi som förening växte och tog några steg. Det var nyttigt för den här lilla klubben Bil och se hur en klubb som Frölunda jobbar. Hur gör man i Klagenfurt, hur gör man i Tammerfors. De fick komma ut och se saker som de inte gjort innan. Och jag tyckte hela klubben utvecklades den här tiden. De var väldigt öppna för nya idéer. Och vi ändrade om en hel del i gymmet. Och vi skaffade lite heltidsanställda ungdomstränare. En bättre juniorsatsning. Och på något sätt så spred det sig en kunskap som de inte hade innan. Så klubben blev bättre genom att komma ut och resa och se saker. Och det är lite grann när man kommer ut och resa, man ser saker och får en annan kunskap och man frågasätter sig själv och ja, sitt tänk som man har varit inne och stampat i många år.
Jag måste bara backa lite till det här med liksom mötet med Frölunda. Så du är göteborgare och du representerar Bil och blir lottad att möta Frölunda i CHL. Hur kändes det eller vad tänkte du det första när du fick se det?
Nej, jag blev själaglad. Början var det ju så här, fasiken skulle inte Frölunda. Det var bättre att fått något annat lag, kanske något enklare lag. Men det kändes för att komma hem, dels för släkt och vänner. Man kan få träffa dem och sen är det ju då en jäkla utmaning att försöka ta Frölunda, analysera dem och hur kan vi hitta på ett bra motmedel mot dem och försöka vinna den här matchen. Och vi hade en hel del skadade och våra bättre spelare till den här matchen. Och hur ställer vi om? Hittar vi rätt taktik? Och vi lyckades med riktigt, riktigt bra.
Alltså, det var ju som du sa själv, och du var ju PK-ansvarig där i Bil. Och Frölunda, det var på den här tiden som Frölunda verkligen hade en liksom, verkligen målmaskin i sitt powerplay. Lash spelade in till Lundqvist som var som en jäkla slägga där i slottet. Och jag var på plats i Frölundaborg när den här matchen spelades. Så ni åkte på ganska mycket utvisningar dessutom. Och ni nollade Frölundas PP och vann matchen, så det måste ju varit en liten så här personlig triumf att ta med sig sen när man blir gammal och ska sitta och berätta historier, eller?
Ja, och de historierna blir bara bättre och bättre. Nej, men det var speciellt där. Vi tittade mycket på video, hur Lars rörde sig och hur Lundqvist jobbade framför målet och hur vi låg med klubborna, hur vi skulle stå och vad vi skulle försöka släppa returerna och sådana saker. Så det var speciellt faktiskt.
Har du som göteborgare en dröm om att någon gång själv stå i båset i Skandinavien, eller?
Ja, någon gång har man haft, det var ju speciellt även om man var i HV där lite sen och får möta Frölunda på Skandinavien och sånt där. Men det är svårt att bli profet i sin egen hemstad. Det är väl nästan så att det är nästan omöjligt. Men Roger Rundberg och de som är i Frölunda, de gör ju så pass bra jobb här nu så det finns ingen anledning att byta ut dem. Men nog har tanken slått några gånger, det har de gjort. Men samtidigt sett så är jag väldigt nöjd med de vården jag har gjort och sånt. Så det är ingenting jag ligger och funderar på kvällarna och undrar över och sånt där, det är det inte.
Det var länge sedan det var en göteborgare i båset nu. Finns det inga göteborgare som är bra nog, tycker du?
Nej, men jag tror inte det har varit någon göteborgare jag tror det är Björn Kinding som hade Malmö för några år sedan. Han kommer från gamla Kometerna. Han har haft hela den där göteborgaren det är riktigt som har varit i SHL Hetluft. Sen har det varit Emil Olsen från Jens Gustafsson. Han har varit uppe lite grann. Lechtal har varit uppe lite. Och sen illa jag. Så det är inte. Ja, vi är inte bortskämda i Göteborg med bra ishockeytränare uppe i SHL, det är vi inte.
Nej. Vad beror det på, tror du? Det är ändå ett stort distrikt. Det finns många stockholmare, många norrbottningar nu i Frölunda och det är skåningar.
Ja, gräset kanske alltid är grönare på andra sidan. Visst finns kunskapen i Göteborg och finns jättemånga duktiga hockeyledare i Göteborg, men på något sätt så ja, i Frölunda det här fallet, om man inte liksom tagit vara på det helt enkelt, tycker jag inte. Men som sagt, nu har de ju lyckats väldigt bra i sin ledarrekrytering och nu finns det kanske ingen anledning, men det finns där ute och jag vet att de vill och har ambitioner och sånt där, men de måste visa det genom handling.
Och där i Bil så hade du en hel del profiler också. Du var inne på Jonas Hiller, Damien Brunner som har gjort en hel del NHL-matcher. Så hade du också den här Petri Lindbom som ska spela i Frölunda nu. Vad tror du om honom i Frölunda?
Det är framförallt en kämpe. Det är en kämpe och väldigt duktig boxplay. Ja, hans styrka ligger i defensiven men har en offensiv uppsida. Men en positiv kille som sprider mycket bra energi i omklädningsrummet. Och, ja, han är duktig. Han var med i Finlands landslag och de har tagit VM-guld. Så jag tror han kan hjälpa Frölunda en hel del i defensiven. Så kanske man inte får ut så mycket i offensiven av honom. Men det finns en offensiv uppsida där, helt klart.
Nu är du i Vita Hästen då sen i somras, men du hade ju en säsong förra året i Stjärnan också som från utsidan såg ut som en lite märklig resa. Ni hade, vad man kan läsa sig till från medier, och så gick laget ganska bra, men det kom till en punkt där du en kort period stod som ansvarig tränare men inte var på isen med laget, och medan man diskuterar hur man ska gå vidare då. Det var inget tydligt besked sen liksom vad som egentligen hände och så, men om man läste mellan raderna så kan jag gissa lite att du ställer ganska höga krav, och det nämndes att spelarna kanske fick mycket ris och inte så mycket ros. Kan du berätta, vad vill du själv berätta om situationen?
Ja, vad ska jag säga? Jag har egentligen stängt igen den boken. Det är några människor jag är väldigt besvikna på där uppe. Men tittar man på resultatet och det vi gjorde, liksom, vi hade målsättning att komma mellan 6, ja, 7, 6 där, och så går vi in och leder stort sett under hela året, hela ligan, och vi hade en fantastisk resa som förening, och ja, det gick ju riktigt, riktigt bra. Både ja, pengmässigt och ekonomiskt för föreningen, och publiken kom tillbaka. Det var den bästa placering på 30 år. Men nej, jag fick ta en timeout i början av februari där. Och tanken var att kanske komma tillbaka året efter. Men så blev det inte. Så blev det Vita Hästen då istället. Men ja, man blev lite tilltuffsad och det tog styggt på en. Men ja, nu har Hästen istället, och jag har stängt igen den boken lite grann. Men visst, det är en liten besvikelse fortfarande. Det är det.
Om man ponerar att min gissning är korrekt då, att om man läser mellan raderna att det ställs höga krav och sådär, och kan det bli så att när man försöker förändra en kultur att det blir lite motstånd, om man då backar på det motståndet, så då är det svårt att förändra någonting också?
Ja, men det är ju så liksom, man kommer framförallt utomlands, de tittar väldigt mycket på svensk hockey och de vill efterlikna svensk hockey, och de vill, men ibland så kanske de inte fattar vad som krävs. Det är kanske nedjogging, det är video innan och efter matcher, och man måste träna och sånt där, och kravbilden är en annan. Och nu gick det ju så pass bra i de här klubbarna jag har varit, och flera klubbar har inte det här varit några problem med, men det är olika kulturer, ibland fungerar det och ibland fungerar det inte. Så det är en balansgång du får göra som ledare, och det är viktigt att du har en stark stöttning från din förening, att de är beredda att göra de här förändringarna även när det blåser då. Så ja, men det är sån här resa man måste göra och tro på dig själv i det här du gör. Men andra sidan, man måste också anpassa sig, och jag har säkert gjort en hel del fel och misstag under de här resan också. Så men på något sätt, man måste tro på det man gör, och uppenbart så har det gått bra också.
Är det någonting som du direkt känner att om man hade gjort samma grej igen så hade jag gjort någonting annorlunda, eller?
Både ja och nej. Resultatmässigt, nej, ingenting. Kanske jag skulle ha haft lite mer förståelse för att det här med man tar dit spelare som kanske vill göra ett år en klubb och gå vidare, och de behöver sina poäng och bygga sin CV. Då kanske du ska tänka kanske lite mer i, kanske lite mer på de spelarna, men annan tänkte mer laget istället, mer kanske för individen. Då, men jag tyckte laget då, de gjorde ju så pass bra resa. Så då tänkte jag, det är viktigare, men ibland kanske det inte är det.
Jag tänker att vi ska gå vidare till ett annat segment här och fördjupa oss lite grann. Jag ser dig som en progressiv tränare. Du har varit inne på det själv, att du har vågat sticka ut ibland och göra kanske saker lite annorlunda, och söker även mycket kunskap utanför hockeysfären. Så jag vill gärna tanka dig på lite tankar kring det här då. Men du berättade bland annat i Stjärnens egen podcast att du trodde att om du inte var hockeytränare skulle du troligen vara historia eller samhällslärare. Du pratade också om när du skrev på för Stjärnan att du hade pratat med massa människor om hur staden Fredrikstad är, hur mentaliteten är, historia. Du berättade att du pratade med ungdomsledare av deras bild av föreningen. Läste böcker och besökte platser och sådär runt Fredrikstad. Du berättade även att du har liksom varit uppe när du var i Schweiz och du vandrade i bergen och sådär. Det verkar vara viktigt för dig att ha en tydlig bild av sammanhanget liksom och samhället. Så. Är det viktigt för dig personligen eller är det viktigt för en hockeytränare tycker du?
Ja, men ska du få respekt? Jag åkte ner till Tyskland, tog ett jobb i Bad Tölz där nere i Bayern och lärde mig tyska helt enkelt. Jag gick och tränade de här småbarnen och de idiotförklarade mig under de här veckorna där. Men med min tyska då, och sen när jag väl kom tillbaka då till mitt ursprungliga lag då, och de ser att du har ansträngt dig och du har försökt att lära dig språket och du reser runt där i det här deras samhälle och tar reda på saker och sånt och får respekt. Jag tror det är jätteviktigt idag att du försöker sätta dig in i hur andra människor tänker och deras kultur och sånt här. Så jag tror det är skitviktigt idag och speciellt hur samhället ser ut idag, att man byter bilder med varandra och kan man då få samma bilder och sånt där. Så det tror jag är jätteviktigt som ledare. Framförallt när du kommer till ett nytt land och en ny stad, att du försöker sätta dig in i vad är det som gäller här och du måste anpassa dig lite grann som människa helt enkelt. Samtidigt sett så måste du ha dina egna idéer och det du tror på. Men jag tror det är viktigt att man anpassar sig och försöker tänka till. Och många av de här sakerna som man har lagt till sig under de här utlandsåren, det är en del av mig idag. Och ja, det kan vara allting på maträtter till dricka viner till en viss approach som man kanske inte hade innan som man har nu då istället. Det kan vara allt möjligt.
Du har ofta varit ganska länge i de klubbarna du har varit, men just senast där så var det, då var det 3-årskontrakt och du investerar så här mycket i uppdraget och sen blir det inte så länge. Hur känns det då när man liksom har gjort den investeringen och är det lätt att ladda om för ett nytt uppdrag då eller krävdes det lite tid emellan liksom för att landa?
Bra fråga, Rickard. Ja, det är klart. Man har gjort en jätteinvestering. Men andra sidan, jag har ju lärt mig jättemycket. Jag har lärt mig något grymt mycket. Jag vet ju allting om hur det är att bo där uppe i Fredrikstad. Ja, det här området där jag har varit ute och med fiskebåtar, sett kusten och fått underbara historier berättade för det och sånt där. Så jag känner den här kunskapen jag har fått under den här tiden där den har ju varit enorm, så jag känner inte riktigt, det var en investering naturligtvis och, men jag har blivit bättre som ledare och som människa, jag kan se saker idag på ett annat sätt och ja, du frågasätter som jag sa innan andra saker, ja, titta tillbaka där, okej, det var det de tänkte och gjorde och det var därför det blev som det blev och sånt där, så ja, det var intressant.
Utom att läsa på om klubbar och orters historia och sådär så är du ju ganska bra på att själv berätta historier och bland annat så fick jag dig att komma upp på Kungens hockeygymnasium en dag och berätta lite om HVs verksamhet och där drog du en story om Dynamo Kievs fotbollslag vet jag och du har berättat att du har haft lite sådana här stories som du har använt dels för att kanske klargöra en poäng för spelarna eller berika spelarna på något sätt men också kanske få dem att tagga igång inför matcher och så. Har du något exempel på någon bra story som du kan berätta?
Nej men där är en sån här historia då som du berättar här nu. Den lever i högsta grad idag. Tanke på situationen i Ukraina då, hur de där kom tillsammans då som fotbollslag och besegrade nazisterna och gav landet och nationen Ukraina hopp då att man kan vända allt det här då liksom och ge dem en enkel fotbollsmatch då.
Mm.
Ja, men det är mycket så här för att få ut ett budskap ibland så måste man gå andra vägar. Det kan vara berätta en historia, som vandra i Alperna som vi gjorde där med mitt lag i Davos. Jag har stått utanför Stångebro, Sisal och berättat om slaget vid Stångebro, Sverige mot Polen. Och, det gäller att hitta infallsvinklar. Visst kan du visa video och berätta liksom tredje man hög och du kan prata XO och sånt där, men ibland måste du ha någonting lite annorlunda för att väcka killarnas intresse. Det får inte bli för mycket sånt, men ibland så måste man ta till vissa saker för att de ska förstå poängen. Och på något sätt, jag tycker du har som ansvar som ledare att du ska bara inte diskutera ishockey, du måste diskutera och våga diskutera andra saker. Och det kanske är lite känsligt ibland, men på något sätt så vi är ledare och vi måste på något sätt ge killarna lite andra infallsvinklar, bara inte ishockey. För det är så lätt idag. Många av de här spelarna, de går på en hockeyklass när de är unga och umgås bara med hockeyspelare. Sen går de in på hockeygymnasiet. Går de på hockeygymnasiet och sen så tar du kanske en plats i ett A-lag och så sitter du där på kafé och spelar golf varje dag och så umgås du med dina hockeypolare. Du måste, och du har en ganska liten plattform att stå för på, och när det går dåligt i socken då rasar hela livet. Och då tror jag det är väldigt svårt att klara av motgångar och det är ganska ohälsosamt. Och du kan inte bryta det här riktigt för du har bara de kompisarna som du har inom ishockey. Men jag tror du måste våga utbilda de här spelarna som de har en bredare bas på att stå på. Då klarar du av motgångar på ett helt annat sätt. Och det tror jag är viktigt. För det är väldigt mycket krav och det är ju ett elittänk på många av de här ställena som har hockeygymnasium och sånt där. Då måste man våga tänka lite annorlunda och ge dem andra infallsvinklar och sånt där. Jag tror det är jätteviktigt.
Du har ju berättat att du själv söker mycket influenser utanför hockeysfärerna. Med liksom du har gjort studiebesök ut hos fotbollsklubbar i Europa och du har besökt basketlag och du berättade att du har varit ute och liksom sökt ledare ute i näringslivet för att höra lite hur de jobbar och så. Vad har det gett dig?
Nej, men det är som sagt, nu skulle bygga upp den här akademin där i Mannheim. Besökte vi Dortmund, hur de jobbar. Besökte Freiburg, hur de jobbar. Schalke, sån här klubbar, hur jobbar de? Och kan vi ta in på fotbollen till Mannheim och utveckla detta? Och senare menar då HV då, liksom, hur kan vi ta de här idéerna och kan få en bättre akademi som leder, kan senare leda till att vi får mer spelare upp till HVs A-lag, representationslag. Men framförallt ge det här ett litet röd tråd i arbetet, och då måste man ta lite grann från andra sporter och sånt där, och ja, varför inte inom fotbollen. Men just nu så kanske jag inte tittar så mycket på sport, det är mera hur företag jobbar, hur de jobbar med förändringsprocesser, hur de når fram till sina arbetare och medarbetare, och hur kan man lära sig någonting där när det gäller ledarskap och coaching. Och det kan vara allting från KPI-siffror till hur man som sagt leder en organisation till förändring och sånt. Så jag tycker det här är intressant, och jag tycker klubbarna idag, med tanke på hur världen ser ut idag, att vi på något sätt måste bli lite mer professionella, lite mer företagstänk i det vi gör, så för att du ska kunna klara dig och vara konkurrenskraftig i framtiden.
Kommer in lite på vad dina spaningar har gett dig, lite vad du tror om framtiden i hockeyn utifrån det. Men en grej som jag tar fasta på var Mycket moderna ledarskapsforum och så pratar så mycket om att skapa tillit, alltså att ledarskapet ska skapa tillit. Och du har ju berättat att du bland annat har utsatt spelare för teater och de har gått på bio och ska rapportera och läsa böcker och sådär som de ska liksom redogöra för inför grupp och sådär. Som ett sätt att liksom, man får göra bort sig lite grann om man blir mer bekväm i sin grupp. Vad tycker du att du har sett för effekter på de här insatserna?
Du ser oftast spelare som, vad ska man säga, när de får andra roller, de växer, och många av de här som du tycker är självklara redan kanske ishockey, men han kommer ut från sin komfortzon, då kanske det är en annan spelare som är egentligen den riktiga ledaren. Han är ledare på ett annat sätt i de här situationerna. Och det kanske stärker vissa lagmedlemmar och sånt där. Så sen tror jag, blir en spelare bättre för att läsa en bok? Nej, det kanske han inte blir. Men ställer han sig inför grupp och vågar prata och berätta om typ en bok då, eller han sett en film eller en podd och berättar inför gruppen då, vilket är ganska skämmigt att stå och prata inför grupp och prata, och han märker att det är helt okej att göra bort sig inför gruppen. Och sen när du väl går ut på isen där, då vågar du mer saker och du vet att det är okej att göra bort sig i den här gruppen. Det är inte så farligt. Då tror du, vi pratade om det här med kreativitet förut, och då för att skapa kreativitet, då måste du också våga misslyckas, och du kommer misslyckas en hel del, men då måste du skapa en tillåtande miljö för det. Och då tror jag sådana här saker kan hjälpa till i det här. Ja, skapa tillit och kreativitet, och känner du dig trygg i en grupp, då vågar du göra mer saker. Men ja, jag tror på det där, och sen får det inte bli för mycket sånt där, men jag tror det är viktigt att skapa en miljö där du känner att du vågar, och vågar du så kommer man långt.
Jag tänker att för att summera det här segmentet lite grann då, att med dina spaningar i olika verksamheter, andra idrotter, i hockeyn, i näringslivet och så. Vad tror du om framtidens hockey och framtidens hockeyledarskap? Vad kommer vara framgångsrikt om 5 eller 10 år, tror du?
Ja, jag tror på något sätt, det går ju alltid i trender här, men just nu så tror jag det här med att du nyttjar mer analytics till exempel till att utveckla spelarna individuellt. Du kan ge dem en mer faktabaserad feedback när du pratar med spelarna. Du kan inte bara hänga upp det på nummer kanske, men har du en video bakom alla nummer och då kunna ge då killarna en ordentlig feedback och visa hur man ska kanske agera i vissa situationer, så att du förlorar mycket närkamper längs sargerna. Och du ser på de här KPI-numren, när du kan titta på det, och så kan du då på ett bättre sätt pinpointa problemet och coacha dem på ett annat sätt, och det blir mer faktabaserat. Så det tror jag på, det kommer nog komma mer och mer. Jag tror den yngre generationen är väldigt nyfikna på det här, medan äldre kanske vill bara, låt mig spela ishockey, kanske inte är så nyfikna på det där, men det tror jag kommer mer och mer. Och sen så hoppas jag att vi kan locka tillbaka liret mer ishockey. Nu tycker jag det är väldigt mycket, det ska gå så snabbt där ute idag. Jag vill se mer spelare våga hålla i pucken och lira, våga göra en dragning. Och vi måste på något sätt bli lite mer tillåtande, framförallt inom svensk ishockey. Vi döper alla lite grann efter samma form. Och tittar man kanske på Schweiz, och där låter man en målskytt få vara en målskytt. Då är du jätteduktig på att göra det, då får du fortsätta med det. Med Sverige kanske vi vill ha den här lagspelaren och så. Men där är det liksom, är du målskytt så får du anpassa de andra spelarna lite grann efter honom. Och ja, våga att inte döpa alla efter samma mall. Vi måste våga tänka lite annorlunda och veta om att vi har olika spelartyp.
Jag vet för ett antal år sedan så var det lite diskussion kanske där, hur ser framtidens fotbollsspelare ut eller handbollsspelare, så här kommer de vara tvåhänta, tvåfotade Och typ Cristiano Ronaldo kanske är en sån här urtyp då, han kan skjuta med bägge fötterna och nicka. Och men så fanns det ju en liten kille i samma era som var knappt 1,70 enbent, så det står härliga till, och som gör lika många mål i Barcelona som inte Messi liksom. Vad tror du om framtiden? Kommer det vara, vad kommer krävas av spelarna? Kommer båda de här liksom typerna finnas, eller kommer man krävas lite mer allrounda spelare, eller är det spets som krävs, eller?
Nej, jag hoppas ju på något sätt. Det finns ju inget blueprint eller någon, vad ska man säga, den här vägen är den riktiga att gå. Men jag hoppas, och om du tar Messi där, man har hört historien, han var en liten pojke och han gick med bollen till fotbollsplanen och var där i timtal och ja, byggde en kreativitet och sånt då. Men jag tror det är viktigt, som sa innan, liksom att ja, helt enkelt våga och så tro på de här ungdomarna som kommer upp. Men jag hoppas att vi ser mer spelare som, och framtida idrottsutövare som gör mer idrotter. För då tror jag att du kan plocka, de får ett bättre spelsinne, locka fram lir och man håller på med mer sporter upp lite högre upp och andra, att man är lite mer tillåtande och får göra mer idrotter. Det tror jag vi tjänar mycket på. Och, de får dels få en bättre spelsinne, de får bättre motorik och du kan undvika skador kanske i framtiden och sånt där. Så jag gillar inte det där med för tidig specialisering. Men nu kommer upp en viss ålder där, då blir det kanske lite satsning då. Men låt det få vara lek och låt barnen få vara barn i sin idrott, och sen när de kommer upp där kanske till 16-17 år att det blir lite mer elitsatsning då.
En personlig inflik där, så tror jag också det här med att man tillhör flera olika grupper är en fördel just för att bygga en självkänsla, att man kanske har lite olika status i olika grupper i olika idrotter. Och som du var inne på, att den bästa hockeyspelaren kanske inte är den som är bäst att stå och presentera för gruppen, det är kanske någon annan som höjs av att få göra det en gång. Och jag tror att det går igen lite grann i att håller du på med flera idrotter och går i skolan och sådär, så tillhör du flera grupper och kanske mer för ett värde som människa, och sen är du olika duktig i olika idrotter. Det kan vara en viktig aspekt, tror jag personligen. Nu, vi ska börja avrunda där. Jag har lite snabba frågor här. Den första kanske inte är jättesnabb, men det pratas mycket om hockeykulturen så där. Den innehåller både liksom positiva och negativa inslag så, men och ibland kan jag som är mitt inne i det uppleva att de här negativa inslagen kan vara både befogade och obefogade ibland sådär. Men man sitter ju också mitt inne i det sådär, kanske har svårt att få helikopterperspektivet så. Men vilka negativa inslag ser du själv i hockeykulturen som man behöver jobba bort?
Nej, men det är lite grann så här tidig specialisering. Det är en otrolig stress idag genom kanske det här med att det ska in på hockeygymnasium, olika akademier, och föräldrar och barn känner en stress som kanske inte alltid är så hälsosam. Men jag tror inte riktigt på det här att ta bort resultat och sånt där. Jag tror inte riktigt på det. Och sen så har du betyg i skolan där det är resultat. Jag tycker det blir, du kan få resultat på matteprov men du kan inte vinna en hockeymatch eller fotbollsmatch. Jag tycker det känns inte rätt. Men jag tror på något sätt att på något sätt ta bort lite grann av den här stressen, tror jag det är viktigt. Både för föräldrar och barn, och men det kommer ju han vad det är för ledarskap i föreningen och sånt där. Så där tror jag vi kan göra en hel del och det kanske inte är alltid så hälsosamt. Och sen som jag sa innan där att det blir lätt att du går en hockeyklass, det är hockeygymnasium, du umgås med samma typer av människor och jag tror på mångfald, att du vågar ja, träffa lite grann över gränser. Och viktigt att båda könen umgås med varandra och sånt där, så tror jag du skapar bättre samförstånd och du kan utbyta bättre bilder och ha en större förståelse för varandra idag. Det tror jag är viktigt.
Det finns ju många olika sådana här områden som nämns kanske i samband med hockey, att det kan vara viss skaderisk, att det kan vara dyrt, att det är hårt ledarskap. Du pratar om tidig utslagning och sen, det är svårt att börja sent och sådär. Man pratar även liksom om man, det kan vara en en del machokultur och så i sporten. Vad är din egen bild av de här områdena som jag nämnde? Är det något särskilt som du känner att du har upplevt så?
Ja, men självklart, som jag sa innan, jag tror vi alla, det är ju en resa man gör själv som ledare liksom och sånt där, men visst finns det en machokultur inom ishockeyn och i andra sporter också. Det är ju, alla har ju någonting, om det är konståkning eller det är om gymnastik och sånt där, och det är bra att vissa saker kommer upp till ytan och vi vågar frågasätta och sånt där, det tror jag är jätteviktigt. Samtidigt så får vi inte heller glömma av vad vi är duktiga på och fortsätta utveckla det. Det kan lätt att det blir negativt och sånt här så, och laddat. Men visst, jag tror alla idrotter och framförallt sport och sånt har en resa att göra när det gäller värdegrunder och sånt.
Mm. Du, vad ser du för dig själv i framtiden? Har du något drömprojekt så?
Nej, just nu så tycker jag Vita Hästen är ett spännande projekt. Försöka få den här skutan på rätt köl igen. Allt från det gäller A-lag till juniorer till hockeyskolan och föreningen. Att vi bygger upp en röd tråd i föreningen här. Det är 18 nya spelare, det är ny klubbdirektör, ny sportchef, nya tränare, ny juniororganisation och... Det är väldigt mycket nytt och många misstag kommer begås. Den som kommer göra mest misstag, det är jag. Så vad kan vi lära från detta och försöka bygga en stabil organisation och våga drömma mot lite högre höjder. Det tycker jag känns jättespännande här i Norrköping och Hästen. Så ja, det ska bli en intressant resa.
Lever du mycket sådär att du drömmer om framtiden eller är du mycket här och nu oftast? Eller?
Både ja och nej. Jag är mest nog här och nu. Men ibland händer det att man åker tillbaka i det förgångna också och sånt där. Och det händer det. Men nej, jag är mest här och nu. Och hur ska laget och jag bli bättre? Jag blir bättre vad vi var igår. Blir bättre och liksom ta nästa steg om man säger så. Blir lite bättre för varje dag. Det var för gårdagen då.
Mm. Den här hockeyresan som du har gjort som tränare, upplever du att du har fått göra stora uppoffringar för att leva som hockeytränare?
Ja, det tycker jag. Absolut. Min familj har fått, som sa innan, de har fått bo utomlands och fått en jätteintressant resa när det gäller språk, se andra saker, träffa människor och fått lärt sig något otroligt som familj. Det har vi ju fått en underbar resa, men ibland kan man ju också undra när det är barn som är sjuka hemma och damen då, frugan då tvingas göra sina uppoffringar på sitt jobb och som mamma och jag kanske inte alltid är där då som pappa och detta ger mig konstant ett dåligt samvete. Det gör det. Och med andra sidan, ibland undrar man, är det värt det? Men kommer också tillbaka där. Jag har jäkligt roligt och vi har ju roligt som familj och vem är det som säger att vad är normalt? Det är normalt för oss där som familj och vi trivs och tycker det här är kul och vi gör, kanske får 4 månader tillsammans under sommaren där det är, jag tycker vi får en väldigt bra livskvalitet. Vi kan åka iväg och göra saker och ja, det blir väldigt intensivt umgås den här perioden familjen med varandra så. Det är positivt med istället för att gå hemma och det är slentrian så men visst, ibland skulle jag vilja vara där och hjälpa till lite mer med läxor och ge barnen och lyckas med saker, allt från skolan till sport i privatliv och det, jag missar väldigt mycket och det svider.
Mm. Skulle du välja samma bana igen om du fick leva en gång till?
Djupa frågor och ställer, men ja, jag skulle ju självklart gjort lite ändringar här och där. Det skulle jag gjort och några sådana här val hade jag nog inte gjort. Och sen ångrar man sig saker som man har sagt och gjort. Men andra sidan så har jag blivit, det har format mig och det är den jag är idag. Och jag har haft ett bra liv hittills och förhoppningsvis ska jag knalla lite vidare och skaffa mig lite mer erfarenhet så... Nej, jag trivs just nu ganska bra med mitt liv.
Om du ska ge något tips till någon annan som funderar på att bli hockeytränare eller som har hållit på som hockeytränare ett tag så här, och vill uppåt eller framåt på något sätt. Vad skulle det vara för tips och vad hade du själv velat veta som du inte visste när du liksom började som tränare eller när du var ganska ny?
Jag tror det är viktigt att du skaffar en bra mentor som kan hjälpa dig och guida dig. Det tror jag är viktigt. Sen att du vågar göra din resa och framförallt då kanske det innebär kanske att du måste flytta några gånger, både en och två, tre gånger för att kunna ta de här steget uppåt. Annars är det lätt att man står kvar och stampar på ett och samma ställe för du måste hela tiden få bli update, få nya intryck. Men då är det ju att kanske läsa, utbilda dig och framförallt hitta bra team runt omkring dig som kommer stötta dig och hjälpa dig. För du har många blind spots som ledare och det är viktigt att du har ett bra team som kanske kan hjälpa dig och skaffa dig så att du kommer på rätt köl. Men just att du hittar ett bra team att jobba med och som du trivs med. För jag tror det här med team tror jag är jätteviktigt när det gäller forma ett lag eller en grupp och sånt där, att du är prestigelös och vågar jobba i team.
Är det något annat som du vill berätta som vi inte har pratat om?
Ja, jag tycker vi har haft med väldigt mycket här, Rickard. Märks att du är påläst och jag får tacka så mycket att du fick komma. Skitroligt.
Om du ska lyssna på podden själv då, vem skulle du vilja lyssna på? Någon Hockey Göteborg-profil sådär?
Jag hade en gammal klassisk Göteborgstränare som heter John Norlander. Han har varit runt överallt i Göteborg och tränat alla möjliga klubbar. Och han har nog säkert många anekdoter och han kan ha väldigt roliga minnen som han kan berätta. Det är en färgstark person om man säger så.
Kanada, John.
Kanadian, så han tror att han kan bjuda upp mycket skratt och ja, så det är en liten speciell person jag tycker du kan bjuda in och korsförhöra lite grann. Han kan vara mycket, man kan lära sig av honom och samtidigt sett så kan det nog bli ganska roligt att lyssna på, för han är ökänd i Göteborg.
Sista frågan då. Vad tycker du är det bästa med hockey som sport och hockeykulturen?
Nej, men det är liksom det är fart, det är fläkt, det händer grejer, det är ovisst, du vet aldrig riktigt hur det ska sluta och jag trivs i den här miljön och jag tycker den är väldigt utvecklande, både som ledare och som människa då. Så nej, jag tycker det är en rolig miljö att vara i och jag älskar sporten, jag gillar när det är fart och fläkt.
Du Anders, nu har vi hållit på ganska länge här, men jag vill rikta ett stort tack för att vi fick en inblick i ditt liv här.
Absolut. Tackar så mycket.